Podplay.
Varje år mördas omkring 5 barn i Sverige av sina egna föräldrar. Går det att förstå en sån handling? Vem dödar sitt barn och varför? Forskare i Sverige har försökt hitta svar. Deras viktigaste slutsats är att det finns varningssignaler som samhället och vården och vi andra borde ta på större allvar. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, välkomna till Studio DN som alltså idag ska ta upp forskningen kring mord på barn, eller filicid som det kallas för med en vetenskaplig term. Och med oss i studion har vi DNs reporter Emma Arpstrand. Välkommen.
Tack så mycket.
Vilka är dina tankar nu så här när du har skrivit om det här svåra ämnet?
Ja, det började ju med att jag ville förstå varför, för som du nämnde här i inledningen så är det ju en fruktansvärd handling och man vill ju förstå varför. Och jag har försökt få svar på det, och det finns svar, men de som har begått handlingarna är ju de som man vill få svar av varför de har gjort som de gjorde. Och det är ju fortfarande en fråga som hänger med mig efter det här.
Mm. Ja, för en del kan man ju faktiskt inte fråga, för en del av de här gärningspersonerna, de lever ju inte längre.
Nej, precis. De flesta begår ju självmord i samband med att de tar livet av sina barn.
Mm. Ja, vilka är de här föräldrarna som tar livet av sina barn egentligen? Kan man ge någon sammanfattning?
Ja, det är ju väldigt, väldigt få fall i Sverige, lyckligtvis nog. Och de forskarna som har studerat det här, som jag har pratat med, har ju behövt kolla på fall under en väldigt lång tidsspann. Och har trots att de har sett en del gemensamma nämnare så är det ju svårt att säga något specifikt. Men det de pekar på är att man har haft tidigare självmordstankar är den största gemensamma faktorn mellan de här föräldrarna.
Mm. Och här kan man tänka då att då borde det kunna finnas ett incitament för till exempel vården att ställa frågor till föräldrar som mår dåligt, eller?
Ja, precis. Det är ju väldigt, alltså självmord och psykisk ohälsa är ju fortfarande väldigt stigmatiserat. Men att det gäller för vården att våga fråga de här föräldrarna vad de tänker ska hända med sina barn om de begår självmord. Har de tänkt att barnet också ska dö? Och våga ställa de här frågorna. Men det vill ju också till att de här föräldrarna vågar söka vård. För om ingen i samhället ser dem, så är det ju också svårt att göra någonting åt det.
Mm. Är det någon skillnad på manliga och kvinnliga förövare?
Det som är intressant i den här forskningen jämfört med när man ser annan forskning med brott där det är vuxna som har begått våldshandlingar mot andra vuxna, och där är ju män en väldigt överrepresenterad könskategori. Men när det gäller filicid så är det väldigt jämnt mellan män och kvinnor.
Mm.
Det finns, man brukar klassa de här fallen av filicid i 5 olika kategorier. Och då är det första då att det är ett slags barmhärtighetsmord. Att föräldrarna tänker att de gör barnet en välgärning genom att avsluta deras liv. Till exempel om barnet har en svår sjukdom. Och att man då tänker att barnet skulle få det bättre om det inte levde. Sen finns det en annan kategori som är när man har en väldigt djup psykos. Och då är det främst kvinnor som har en sån djup förlossningspsykos att de tar livet av sina barn. Och sen den tredje kategorin är det oönskade barnet. Och då är det främst unga kvinnor som kanske själva inte vet om att de är gravida och inte har väldigt liten kontakt med samhället i stort, och att kvinnan ofta föder barnet och dödar det inom loppet av 24 timmar. Och den fjärde kategorin, det är barnmisshandel. Att ett barn antingen har misshandlats så pass länge att den dör av skadorna, eller att föräldern kanske blir så rasande och inte har någon intention om att ta livet av barnet, men att det blir så i alla fall. Och den femte kategorin, det är att föräldern vill hämnas på den andra föräldern och använder barnen som ett medel i det.
Mm. Och vilka barn är i farozonen? Kan man på något sätt se det i förväg?
Ja, det var ju någonting som Henrik Lysell, som jag pratade med, ville förstå. Han ville veta om det fanns någon gemensam nämnare bland föräldrarna, men också bland barnen. Och han och hans kollegor försökte titta på om det fanns det. Om till exempel ifall barnet hade en funktionsvariation, ifall det skulle göra att föräldern var mer benägen att ta livet av barnet. Men det hittade ingen mer gemensam nämnare än att det var just barn.
Mm. Du har ju satt dig in i några uppmärksammade fall som vi snart kan prata mer om, men finns det några första slutsatser vi kan dra av dem?
Det man kan säga är ju att alla de här fallen de är ju väldigt få i Sverige, och alla är väldigt olika. Det finns lika många förklaringar till varför som det finns fall.
Och hur många år var det som forskarna hade varit tvungna att titta på?
Ja, de har lite olika tidsperioder, men man kan säga att det var generellt från 65 till 2011.
Mm. Ja, vi är alldeles strax tillbaka och pratar mer om både föräldrars våld mot barn och om barnamord. Ja, det här är Studio DN. Vi pratar med DNs reporter Emma Arpstrand om filicid, det vill säga föräldrars mord på sina egna barn. Ett tungt och jobbigt ämne att sätta sig in i, inte minst. Det är ju tunga fall det här. Man läser de här artiklarna som du också har läst. Har du någon reflektion bara kring det?
Ja, det är ju otroligt, otroligt tungt, och även fast det är så få fall lyckligtvis i Sverige per år, så speciellt när man själv är förälder så kan man försöker förstå, men det går inte.
Ja, det här att det är så få fall gör ju också att de som förekommer blir väldigt uppmärksammade, inte minst av media.
Ja, precis. Det är ju väldigt chockartat. Jag tror att vi som samhälle och som medmänniskor så försöker man alltid försöka få fram en förklaring, och att när det händer att en förälder tar livet av sitt eget barn så är det ju klart att alla frågar sig hur 17 kunde det hända?
Ett av de mer uppmärksammade fallen de senaste åren har ju varit ett i södra Sverige. Kan du berätta helt kort om det?
Ja, det är ju ett väldigt ovanligt fall i sammanhanget, för att det här är en hel familj som har valt, eller båda föräldrarna har valt att avsluta hela familjens liv. Och det hände i Skåne 2018. Och ja, det hör ju verkligen till ovanligheterna att en hel familj väljer, eller föräldrarna, men inte barnen såklart, dör och tar livet av sig.
Mm. Och vad sa socialtjänsten i det här fallet som hade haft kontakt med familjen där båda barnen hade någon form av funktionsvariation?
Barnen hade en kronisk sjukdom som kallas ME. Det är kroniskt trötthetssyndrom, och de hade blivit hemskolade under en längre period. Framförallt det äldsta barnet i familjen. Den här händelsen, den här tragedin, tog ju alla på sängkanten, för både skola och socialtjänst visste ju att den här familjen hade det kämpigt, men att det inte var att det hade gått så här långt. Det var ingen som hade kunnat förutse det.
Mm. Då hade man två föräldrar som har varit superduktiga och bara tagit hand om allting, men man har inte förstått hur djupt nere de var, helt enkelt.
Nej, precis.
Hur hade man kunnat göra annorlunda? Fanns det någon självkritik där hos socialtjänsten efteråt?
Inte vad jag har kunnat se, men jag tänker att det är som med allt annat i vår värld, att vi måste vara bättre på att fråga varandra hur vi mår, helt enkelt.
En sak som slog mig också är att det är så oerhört få fall i Sverige idag, så det måste ju göra det extra svårt att forska då om man inte jämför med andra länder. Går det att jämföra?
Ja, jag pratade med en forskare som heter Staffan Jansson, och han har kollat på filicid ur ett internationellt perspektiv. Och det han sa var de största faktorerna i de länderna där det är väldigt höga tal av föräldrar som mördar sina egna barn. Det är ju att det ofta är länder med hög fattigdom, dålig eller ingen tillgång till abort eller preventivmedel, låg utbildning, och att det är en väldigt stark kulturell syn på vad en familj ska vara.
Mm. Ja, det har ju varit annorlunda i Sverige också när det gäller sociala skäl till barnamord, om vi blickar bakåt i tiden, eller hur?
Ja, absolut. För 100 år sedan så var det ju väldigt vanligt med änglamakerskor eller att föräldern tog livet av sina barn. Och det är ju, var ju främst unga kvinnor, ogifta, som blev gravida och inte visste vad de skulle göra med sina barn.
Mm.
Men det har ju lyckligtvis ändrats med att vi har tillgång till preventivmedel, vi har tillgång till barnomsorg, att vår syn på ensamstående mödrar har förändrats, och allt sånt där har ju gjort att detta har minskat drastiskt sedan dess.
Mm. Om vi tittar på våld mot barn, om man jämför med USA till exempel, hur ser det ut i Sverige då?
Ja, men jämfört med USA, i USA så har de ju ingen lag om barnaga, det är ju inte förbjudet. Men i Sverige så är det ju det, och det var ju väldigt många föräldrar som var upprörda för att man inte fick ge sitt barn en lavett i uppfostrande syfte innan den här lagen kom. Men att föräldrars inställning har ju sannoliken förändrats sedan dess, och att nu är det ju helt otänkbart att en förälder skulle slå sitt barn i ett uppfostrande syfte i Sverige.
Mm. Det finns ju några fall, det har varit 2 fall de senaste 10 åren kanske, i alla fall ett med en liten 3-årig flicka som har kallats för Lilla Hjärtat, och sen en 10-årig pojke också, där de barnen faktiskt har dött på grund av att de har misshandlats. Vad kan man säga om de fallen då?
Men det är väl alla de här fallen är ju helt oförståeliga och oförsvarbara. Men just när det är ett barn som har utsatts för ett långt lidande, både psykiskt och fysiskt, och att det har funnits varningstecken och varningssignaler hos skola, hos socialtjänst, och ibland hos polis och andra myndigheter, men att det ändå har kunnat ske. Jag tror det är det som folk blir väldigt upprörda över också.
Mm. Ja, vad ska vi säga? Vad kan vi göra för att förebygga och förhindra att sånt här sker?
Det som man kan göra som Staffan Jansson, som har varit medlem i kommittén mot barnmisshandel, han vill ju att myndigheter ska utreda tillsammans och gå igenom detalj för detalj. Vad har de kunnat göra? Vart gick det fel? För att förhindra att det sker igen. Men även att vården, om en förälder kommer och uttrycker en önskan om att ta sitt liv, ska våga fråga, om det finns barn med i bilden, vad föräldern har för tanke ska hända med barnen när föräldern inte längre finns. Att man ska våga fråga det. Men man ska också komma ihåg att det här är ju, psykisk ohälsa är ju inte bara ett tecken för att man kan vara en förövare av filicid, utan det är ju en oerhört liten del av alla som mår dåligt av psykisk ohälsa i Sverige som faktiskt gör det här. Och så att bara se det till att man har en psykisk ohälsa är inte bara en riskfaktor, utan det är mycket som måste vägas in.
En reflektion är ju också att de som har gjort den här typen, eller som har begått den här typen av handlingar, faktiskt ibland också har framstått som väldigt kapabla att ta hand om situationen. Och så visar det sig att de har inte varit det, utan de faller igenom totalt. Alltså, min reflektion på det är ju att ja, men det handlar om att man verkligen måste våga prata om det som är svårt.
Precis. Sen är det klart att man alltid ska ha en nollvision i såna här fall, men det kan ju också, det kommer ju säkert aldrig gå att förhindra helt, men det finns helt klart saker som samhället och vi som medmänniskor kan göra om vi ser att folk ja, men jag tänker bara att man frågar varandra hur vi mår och be om ett ärligt svar.
Och ta det här på allvar. Det har ju varit en diskussion också kring att vi inte ska kalla det för utvidgat självmord, utan att man faktiskt ska tala om det som att det är fråga om att man tar livet av, eller att man mördar ett barn.
Mm.
Att det kanske också leder till att vi tar det mer på allvar.
Mm. Nej, men så är det helt klart, för barnet har ju inte uttryckt någon önskan om att avsluta sitt liv, utan det är ju föräldern som tar det beslutet åt barnet. Så det handlar ju om att det är ett självmord och ett mord.
Ja, tydliga riktlinjer för att utreda, behövs det, tror du?
Ja, det tror jag. Det verkar som att det finns mycket att hämta från England och USA, sa Staffan Jansson till mig, att där har de såna så kallade multiprofessionella dödsfallsutredningar då myndigheterna samlas och går igenom och hittar systemfel helt enkelt.
Mm. Sånt som vi kan lära oss av här.
Absolut.
Mm. Ja, tack så jättemycket, Emma Arpstrand, för att du var med oss i Studio DN.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, och jag heter Aminata Grutt.